Man måste se den helt enkelt. Har man väl sett den så förstår man att det här är någonting fantastiskt.
En total solförmörkelse ser man sällan.
Det är ju natt som kommer plötsligt. Och nattlevande varor som de sover ju. Och alla de daglevande, de förbereder sig för natt så att allting blir tyst.
I Sverige var det senast 1954.
Nu sjunker ljuset ganska kraftigt ner. Solen är bara en liten, 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 liten skärva.
Nu i sommar händer det, i delar av Spanien och Island. För vetenskapen har solförmörkelser varit viktiga, men inte nu längre. Däremot lockar de fortfarande människor till själva upplevelsen.
En mycket djup upplevelse, måste jag säga. En av de saker som man verkligen ska försöka hinna med i sitt liv om man har möjlighet till det.
Det här är Vetenskapsradion. Jag heter Camilla Widerbäck.
Det här är en ganska fantastisk mix av low-tech och high-tech.
På Tycho Brahe-observatoriet utanför Malmö står ett teleskop inne i en brun liten stuga, stor som en friggebod. Ordföranden i sällskapet här, astronomen Peter Linde, visar hur taket som är försett med hjul kan rullas åt sidan. Snart har vi fri sikt mot himlen. En av entusiasterna i sällskapet är också med, Erik Johansson. Han har sett många totala solförmörkelser.
26.
26, då har du rest till ganska många ställen för att titta på sådana.
Det kan man nog säga, ja. Det är ju så att det är 7 förmörkelser på 10 år.
Vilket år var det första du var iväg?
Ja, det första jag överhuvudtaget sett var ju naturligtvis Sverige 1954, men det var ju så liten egentligen. Så att, det är inte förrän 1980 när vi åkte till Kenya. Det är då det har börjat, så att säga.
Sen har du fortsatt med resor tillsammans med andra amatörastronomer för att pricka in de ställen på jorden där en solförmörkelse sker. Det är månen som gör att det blir solförmörkelse, konstaterar astronomen Peter Linde.
Ja, då befinner den sig precis mellan jorden och solen i sin bana. Vilket gör då att den täcker av solljuset helt enkelt.
Att den gör det delvis är inte så ovanligt. Att månen skymmer en del av solskivan. En partiell solförmörkelse. Men det speciella är när månen precis passar in sig framför solen och förmörkelsen blir total. Bara den heta gasen runt solen, koronan, syns som en ring runt månen. Och att det alls blir så är ju egentligen förunderligt.
Detta att månen och solen har skenbart i princip samma storlek, så att månen kan täcka solen och solskivan, är ju, kan ju upplevas som en fantastisk slump att det faktiskt förhåller sig på det viset. Månen är ju i verkligheten 400 gånger mindre än vad solen är. Men den är 400 gånger närmare. Så det liksom kompenserar och det gör det möjligt att ett sånt här skådespel ska kunna uppkomma.
Peter Linde har själv sett det här skådespelet, men inte lika många gånger som amatörastronomen Erik Johansson med sina 26 totala solförmörkelser.
Alltså när förmörkelsen närmar sig så blir det alltså ett väldigt konstigt ljus. Och då samtidigt så börjar fåglar och sånt förbereda sig för natt. Det är ju något konstigt, det är ju natt som kommer plötsligt. Och nattlevande varor som de sover ju. Och alla de daglevande, de förbereder sig för natt så att allting blir tyst. En mycket fantastisk känsla.
Du säger ljuset blir konstigt. På vilket sätt blir ljuset konstigt?
Det är en skugghistoria som dyker upp då. Och det blir lite halvdisigt, så att säga. Det blir lite märklig skugga. Och sen plötsligt slår förmörkelsen till för fullt.
Och hur är det då?
Och då är det precis när man ser någonting som kallas för Baileys pärlor som syns prickar runt månen. Så. Och sen börjar själva hela förmörkelsen. Man ser solens korona, vilket man ju inte ser i normala fall.
Som en ring runt månen då liksom?
Ja, just det.
Baileys pärlor?
Ja.
Vad var det alltså?
Månen är ju inte helt rund, va? Utan det är ju berg och dalar. Och bergen täcker då solen, men dalarna gör det inte, så att solen lyser igenom dalarna. Och då ser det ut som det är ett pärlband.
Jaha. Ja, men borde inte det där bländas bort av coronan?
Nej, coronan kommer inte fram från det verkligen är totalt.
Ja, vad spännande. Det är lite händelse att följa där liksom.
Det är det.
Vad är grejen tycker du med att se en sån här förmörkelse?
Ja, jag vet inte. Det går inte att förklara egentligen. Det är bara det. Man måste se den helt enkelt. Har man väl sett den så förstår man att det här är någonting fantastiskt.
Vilken är din bästa solförmörkelseupplevelse?
Min bästa solförmörkelseupplevelse är nog i Mexiko 1991. För dels var den väldigt lång. Den var över 6,5 minut. En solförmörkelse kan vara som längst 7,5 minut. Men ofta blir den väldigt kort. Den här var alltså över 6,5 minut lång. Och dessutom stod vi då på stranden i Mexiko och såg månskuggan komma rusande mot oss.
Också Peter Linde har sett en solförmörkelse i Mexiko just och gripits av coronans ring som vi bara kan se vid en solförmörkelse. I vanliga fall lyser själva solen så starkt att vi inte kan urskilja coronan. Den heta gasen runt solen, hetare än solen själv.
Och just det här sista ögonblicket när det skarpa i solljuset då försvinner. Och helt plötsligt så dyker då, och det går väldigt snabbt, dyker själva coronan, solens corona upp. Och det är inte bara en ring runt solen då, utan det är ett relativt stort område. Man ser väldigt tydligt i alla fall blotta ögat. Och när jag såg det så var det helt, helt fantastiskt faktiskt. Det är ju i första hand en estetisk upplevelse.
Nu sjunker ljuset ganska kraftigt ner. Solen är bara en liten, 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 liten skärva.
Det här är en radiorapport från Sydkoster 1954, när en total solförmörkelse syntes där, den senaste vi haft i Sverige.
Nu kommer coronan, nu är det bara ett litet pärlband, nu kommer den alldeles strax. Nu stiger den upp ljuvligt vacker, den är lite kanske skuggad av svaga, tunna moln på himlen. Men den breder ut sig, om man så säger, på solen klockan 9:30 och 3:30. Lite svagt, den lyser svagt lila nu.
Sydkoster 1954 alltså. Johan Kärnfelt, professor i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet. Vad tänker du när du hör det här?
Ja, det är ju härligt att höra den här radiorösten. Ljuvligt vacker, sa han väl. Och det är väl så det är. Jag har aldrig själv sett en total solförmärkelse. Men jag har hört många som vittnar om det här, att det är verkligen spektakulärt.
Vad kom ut vetenskapligt från solförmörkelsen 1954 i Sverige?
Ja, alltså vad man är intresserad av framförallt för de här solförmörkelserna, det gäller ju även de tidigare på 1900-talet, det är ju coronan och coronans struktur och sammansättning. Och coronan kan man ju bara observera, eller då i alla fall kunde man bara observera vid sådana här totala solförmörkelser. Och man är intresserad av det är väldigt het gas, den är flera miljoner grader varm, så det är helt andra förhållanden där än på solens yta. Och det man är intresserad av, vad är det för något som bygger upp den här coronan? Man är också intresserad av hur coronans, hur den alltså, ser ut, hur utsträckningen, hur den varierar med solens cykel. Solen har ju en cykel från minima till maxima när solen är mer eller mindre aktiv, och coronan ändrar struktur beroende på var man är i den här cykeln. Så det var också en sån här grej som man studerade här.
Och det var inte bara på Sydkoster man hade forskare som studerade, det var på andra ställen också, va?
Ja, jag har en uppgift att det var 400 astronomer hitresta till Sverige från andra länder som observerade det här, och de var väl spridda i olika expeditioner runt om i landet, ja, där den här totaliteten passerade då. Mm-hmm.
1919 var det en solförmörkelse som är ännu mer känd rent vetenskapligt, så att säga, fast inte i Sverige.
Nej, det är ju den solförmörkelsen som avgör Einsteins allmänna relativitetsteori, eller försöker i alla fall belägga den. Och den mest berömda expeditionen var engelsmannen Arthur Eddington, som var på en ö som heter Principe, som ligger utanför Västafrikas kust. Och här handlade det om att avgöra det här som Einsteins allmänna relativitetsteori förutsäger, att stora massor kröker rumtiden. Och det var någonting man kunde detektera då vid en solförmörkelse.
Så det hade ingenting egentligen med solen att göra, utan det var bara att man behövde en solförmörkelse för att kunna observera vad då?
Precis. Jag har en avlägsen stjärna någonstans och skickar den ut ljus mot oss och vi ser den någonstans på himlen. När solen närmar sig den där då, så säger ju Einsteins, solen rör sig över himlen, och när den närmar sig just det här området så säger ju Einsteins teori då att den kröker rumtiden. Vilket gör att ljuset från den här stjärnan också kommer följa rumtiden och krökas lite grann. Så man observerar den här stjärnan innan solen är där och sen under själva förmörkelsen då, så kommer den ha flyttat sig en aning, eller ser ut som den har flyttat sig en aning på grund av det här fenomenet.
Och det där kan man förstås inte kolla när solen inte är förmörkad, för då ser man inte stjärnan helt enkelt.
Exakt, exakt så.
Om vi backar lite till i tiden till 1914, då var det total solförmörkelse i Sverige och även i Norge och Baltikum bland annat. Men det var också världskrig.
Det var också världskrig, ja. 21 augusti var solförmörkelsen, och då hade världskriget bröt ut 2 veckor tidigare. Och ställde till det väldigt mycket. För det var ju massor med sådana expeditioner runt om i världen som var beredda att åka då på det här. Men så kom kriget emellan, så väldigt många fick avbryta och helt enkelt stanna hemma. Men här i Sverige då, eftersom Sverige inte var indragen i kriget, så var det fritt fram. Och man skickade, det var ett mycket ambitiöst projekt det här. Man sökte statsmedel som man också fick. Man skickade 4 eller om det var 5 expeditioner då, till olika ställen längs den här totaliteten. Som började någonstans mellan Sundsvall och Härnösand och sen snett över Sverige då. Så svenska astronomer var mycket aktiva vid den här solförmörkelsen.
Idé- och lärdomshistorikern Johan Kärnfält. Vet man vad en solförmörkelse är för något, då kan man ju närma sig den med fascination och vetenskaplig nyfikenhet. Men om man inte vet, och det blir natt mitt på dagen.
Min farfaster, alltså min farfars lilla syster, var född år 1900 på en liten ö utanför Estlands kust som heter Ormsö, som var en svensk bygd med fiskarbönder.
Det här är arkeologen Jonathan Lindström.
Och i skördetiden år 1914, den 21 augusti, så blev hon som 11-åring skickad med en liten skrinda, en sån här barnskrinda som man drar för hand. Och den var lastad med hö till oxarna. Den var lastad med kött och bröd och vatten till de som arbetade ute på åken då och höll på och skördade. På Sårgärda, Södergärdet, söder om byn Rälby. Och då har min farfaster, hon berättade för mig när jag var liten, hur hon gick på byvägen då, en smal stig, hela vägen bort mot Sårgärda. Men hon hade bara hunnit halvvägs, så hände någonting otroligt märkligt som gjorde henne fullständigt skräckslagen. Det var nämligen att allting blev svart omkring henne. Och hon kröp ihop och låg med ansiktet mot marken ihopkrupen i en fosterställning. Och så låg hon så hur lång tid som helst. Nu kan vi räkna ut i efterhand att det var 1 minut och 47 sekunder som hon låg tryckt mot marken. Och sen kom ljuset tillbaka. Och det hon hade upplevt som jag är lite avundsjuk på henne för, det är en total solförmörkelse. Och hon var helt oförberedd, hon visste inte vad det var, utan det var bara ett mörker som kom över henne. Och då kan man ju fatta hur skrämmande såna här saker måste ha varit en gång i tiden. Mitt på ljusa dagen så hände detta.
Många i världshistorien måste ha blivit skrämda på det här sättet av en solförmörkelse. Och man har gjort sina försök till tolkningar även före vetenskapen såklart.
Någonting som går igenom överallt, det är att det är ett stort monster som är på väg att sluka solen. Men om vi går just till den fornordiska föreställningen, då är det om igen så att det är vargar, som är, alltså den stora vargen, Fenrisulven eller Garm, alltså det, han kan vara lite hundliknande ibland, men det är alltid en varg. Och det har att göra med att vargen var väldigt fruktad. Man beskyllde den för i stort sett allting. Och på den yttersta dagen Alltså det som nordborna kallar för Ragnarök när världen går under och det är hordom och strider över hela världen och stjärnorna ramlar ner och så vidare. Då kommer Fenrisulven, den stora Fenrisulven som har vuxit till sig och suttit fjättrad i en bergsklyfta. Han kommer lös och han slukar Oden men så slukar han också sol och måne. Därför att på det sättet så slukar han tidtagar mekanismen, alltså solen och månen, att deras banor och allting som händer med sol och måne, det är någonting som ska fortgå ända tills det brakar samman. Så att när vargen kommer lös och slukar sol och måne, då är det slut på vår värld, människans tidsålder.
Man hade rätt bra koll på solens och månens rörelser, men inte på solförmörkelser.
Här uppe i Norden hade man inte en aning om när förmörkelserna skulle inträffa. Möjligen kan man ha känt till att månförmörkelser inträffar när det var fullmåne, men annars hade man ingen som helst pejl. Och det gick inte att förutsäga på något sätt, utan den konsten att förutsäga solförmörkelser, den går tillbaka till de första som kom i närheten av en metod som fortfarande inte var särskilt bra. Det var babylonierna i Mesopotamien, och de förfinade sina metoder för ungefär 2500 år sedan. Och sen så grekerna snappade upp det här och påstod att det var de som hade hittat på de här sakerna, de med sorocykel och lite andra saker. Men babylonierna, de är beundransvärda i sitt nit att samla observationer och anteckna alla händelser på himlavalvet. Och samtidigt, och det här var ju en liten dikeskörning, så samlar de in information om vad som hände på jorden, eftersom det var ju de som utvecklade inom citationstecken den vetenskapliga astrologin, där man utifrån himlakropparnas lägen kunde förutsäga vad som hände på jorden.
Alltså, man måste nästan bromsa vid uttrycket den vetenskapliga astrologin.
Ja, jo, ja, men då jag ska ändå försvara babylonierna. Alltså, det de gjorde, det var att de var de första som kom på den hypotesen att tänk om det är så att förmörkelser och planeternas och solens och månens lägen på något sätt påverkar livet här på jorden. De var framförallt och enbart intresserade av kungens öde och rikets öde. De samlade empiri och på det sättet så försökte de på allvar att ta reda på om det fanns ett samband.
Nu vet vi att sol och måne lever sina egna liv och en solförmörkelse inträffar när månen kommer i vägen för solljuset. Och vi vet att om vi ska titta på den behöver vi svetsglas eller särskilda solförmörkelseglasögon eller andra metoder för att skydda ögonen. Erik Johansson ska se sin 27:e totala solförmörkelse i sommar i Spanien och han är rustad.
Jag har kameran. Jag har min systemkamera och så har jag ett objektiv, teleobjektiv till det.
Så vad betyder det att du tittar genom kameran?
Till exempel tittar genom kameran också, men jag tittar ju även med bara ögat. Jag har ett svetsglas, den starkaste formen av svetsglas, så att man kan titta rakt in i solen egentligen.
Det behövs också om man ska titta på årets solförmörkelse här hemma. Även om den inte är total här så kan den vara värd att uppleva, säger astronomen Peter Linde.
Och det ligger väl på 85% ungefär av solytan som kommer att täckas. Så solen kommer ju se ut som en liten nymåne faktiskt, kan man säga.
Nog är det speciellt att se. Solen som en nymåne. Och man kommer säkert kunna göra det på många observatorier runt om i landet. Men
det är ju inte alls samma sak som när man står just under den här så kallade kärnskuggan där det är total solförmörkelse. Det är ju ännu mer fantastisk upplevelse faktiskt.
Peter Linde, ordförande i Astronomiska sällskapet Tycho Brahe och dessutom i Svenska Astronomiska sällskapet. Nästa totala solförmörkelse i Sverige inträffar 2126. Producent för Vetenskapsradion Lars Broström. Jag heter Camilla Widebeck.